Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eldo Rörelse.
Udda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig, producent Kalle.
Hallå producent Kalle, Myran inte här.
Hej. Jag fick för mig att han skulle vara här, men jag kanske missförstod
vår chatt. Han var inblandad i, han hade massa saker att göra, grejer och...
Vad roligt att de få gånger jag är med, då är det, börjar allt med att vi sitter och pratar om vad Myran har för sig.
Ja, men man tänker ju mycket på vad Myran har för sig i livet ändå. Många gånger genom hans och min långa historia har jag funderat på, undrar vad Myran gör just nu.
Vad gör han just nu?
Men jag tänker att just nu så prokrastinerar han nog. Mm. Genom att leka med sina katter, tänker jag.
Istället för att fullfölja sin flytt.
Ja, fullfölja sin flytt eller avsluta något så här, totalt revolutionerande biologiskt forskningsprojekt.
Sånt som liksom. Han sysslar med.
Ja. Men istället så kastar han typ en boll och så springer en katt efter det. Eller bygger lite Lego kanske.
Ja. Vem är det som bestämmer i den relationen? Det känns som katten.
Nej,
okay.
Du, jag tror att man liksom missbedömer han i sin relation till djur.
Jag har ju sett honom fånga en duva typ.
Ja, men precis. Jag hade en gång att det var ett... Vi hade lagt om taket på vårt hus och då hade liksom i ett ventilationsrör så hade en typ kråka råkat bli inbyggd.
Trist.
Och, ja, då var jag tvungen till att få ut den liksom inifrån då på något sätt ner i det här röret. Och då var det bara så, ja, det här är skitobehagligt, den är skit. Och det var blod överallt, så man hade rivit sönder sina klor mot väggen. Och så.
Då är det bara fram med högtryckstvätten.
Ja, men då var man så, Myran, kan du hjälpa mig? Han bara så, absolut, bara körde in handen här, bara tog fågeljävlen. Ja, men han, alltså, så att det är liksom, han har ju verkligen en sån alfa-aura liksom, när det kommer till.
Ja,
verkligen.
Han äger dem.
Ja, men en sån storkukslugn.
Ja.
Som är fascinerande.
Han har storkukslugn i relation till djur.
Ja, det låter konstigt när man uttrycker det på det sättet. Men nej, så att jag tänker att han verkligen är så. Om katten är i vägen liksom, då flyger den liksom.
Ja, exakt. Ja, det är bra. Om katten fastnar i ett stuprör, då bara river han
ut den. Då bara tar han i gruven och visar den det som bestämmer. Ja, men det, är det bra med dig?
Det är bra med mig.
Ja. Det är inte bara så att du ska vara med för att Myran är upptagen om något konstigt, utan jag tänker
nej,
också att
det här är en av få gånger jag kan mer än honom om någonting vi pratar om.
Ja, jag tänker att det finns delar av detta han kanske skulle kunna förklara som vi inte förstår.
Ja, absolut.
Men det får vi killgissa oss fram till dem.
Mm.
Och bakgrunden till avsnittet är väl bara så enkelt som att Testo är på tal.
Ja.
Det har ju exploderat, det har ju pågått under ett par år, men det känns som att det på något sätt liksom, den senaste tiden har...
Framförallt i USA och i liksom ett så podcaster-universum som även svenska ungdomar tar del av. Så.
Ja, men jag tänker att det exploderat som är att det har varit mycket prat om på senaste. Och
det är jättemycket fler unga män som går på testosteronersättning. Liksom.
Mm, precis, och om man börjar den änden så är det ju liksom... När jag växte upp så pratade man ju en del om anabola steroider.
Mm.
Och det var lite så man pratade om testosterontillskott. Och sen så fanns det ju andra människor som fick det, men då på grund av...
Allvarliga brister, liksom.
Ja, precis. Men en ny marknad har ju på något sätt trätt fram, och nu har det spridit sig som en typ mirakelmedicin.
Ja.
Lite liksom i linje med Ozempic.
Ja, det jag tror att de sitter jättemycket ihop.
Ja,
alltså, mycket i som mentalitet, alltså att du... Det är liksom någon typ av transhumanistisk era. Alltså, att man upptäcker att man kan förändra hur ens kropp fungerar på ett ganska basalt sätt. Och då är det ju bara en tidsfråga innan det börjar spilla över i annat. Liksom.
Alltså det första sättet jag stöter på testo och liksom hela den kulturen är ju via liksom sociala medier på olika sätt. Men då kanske snarare som den här testo-optimeringskulturen.
Ja, just det. Liksom. Att man ska äta så 70 gram fett, det är perfekt.
Ja, och no fap har ju varit ganska involverad i. Inte som rörelse kanske, men som fenomen. Jag skrev en text om dem för många år sedan och spenderade väldigt mycket tid på olika nofap.
Gud, det är jättelänge sedan du gjorde
det. Det är länge sedan, och det hänger ju ihop med testoptimering.
Inte i medicinsk mening kan man vara tydlig med. Det har ingenting med saker att göra.
Nej, och det är lite komplicerat. Liksom. Hela testoptimeringskulten är ju lite... den bygger ju på liksom många, ja, men den är vansinnig, men den bygger ju på många många tankar, och sen har de väl också den bygger på många tankar som är liksom så här holistisk medicin, ja, alltså ganska nära
inte sanna.
Nej, precis, kvacksalvare som, ja, de också kallar det. Och sen så hade vi ju det här med Sverigedemokraten.
Mm. Det här minns inte jag.
Som ut eller det åter dök väl upp igen att han hade sagt att liksom veganismkulturen eller vegetarians handlar liksom om att bristande proteinintag, vilket då påverkar ditt testo, vilket gör att du mer tenderar att rösta vänster. Liksom.
Ja, det är en kedja där varje steg är fel, skulle jag vilja säga, med ganska stor självsäkerhet.
Ja, men det finns väl många...
Alltså om du inte konsumerar protein på en nivå som är farlig, liksom, och andra saker i din kropp också börjar...
Ja, men det bygger väl på jättemånga konstiga tankar. Man kanske kan börja den änden och lite om sig själv. Liksom, har du varit intresserad av testet?
Jag har ju varit väldigt... Jag är ju en del av subkulturen helt naturliga människor som är överintresserade av fenomenet. Mm. För att man är överintresserad av fenomenet kroppskultur. Mm, i bred bemärkelse.
Och
ja, exakt. Doritos rygg. Men vad heter det? Och då... Alltså, det är lite som med så jazzmusik, eller så jazzentusiaster. Det är väldigt få av dem som kan spela ett instrument.
Mm, just.
Men de kan alla såna här jättekonstiga begrepp. Och de kan också säga så, nu är det så 16-dels takt med synkop eller något sånt. Jag är ju inte jazzentusiast, så jag kan ju inte det här.
Som fågelskådare som inte kan flyga. Eller?
fast fågelskådare kan skåda fåglar. Det här är mer så... En fågelskådare-entusiast som scrollar fågelskådare-Instagram och kan känna igen alla fåglar.
Jag tänker att det är många som har det, som, alltså framförallt yngre personer som har en relation till dataspel.
Mm.
Att man,
ja, liksom man inte tittar
har spelat
på, dataspelet. Ja, man tittar på när någon spelar Minecraft istället för att spela Minecraft. Liksom. Ja, 100%. Och det finns folk som är mycket, mycket mer insatta än jag. Som är också helt naturliga människor. Det finns fruktansvärt mycket innehåll på internet som är olika tunna killar som pratar om så att den här killen går på det här och det här och det här. Mm. Det ser man på grund av det här och det här och det här.
Men det känns som att du inte riktigt svarar på frågan. Skulle du vilja ta testo? Liksom? Har du varit intresserad?
Jag har varit intresserad. Men...
Har du mätt dina testovärden?
Nej, det har jag inte. Det skulle jag aldrig få för mig.
Och de har symptomen. Skulle du tro att du har liksom en god testosteronproduktion?
Jag tror att jag har en genomsnittlig, eventuellt lite över. Mm. bara baserat
det,
på rena gissningar.
Det är,
för,
ja, det, är det folk brukar svara på. Ja, de har IQ också, tänker jag. Ja, det ligger nog lite översnitt. Det är inte mycket översnitt. Det vill jag inte våga mig på. Liksom. Så är det jobbigt liksom, att hälften av befolkningen ligger ju under snittet. Det är så att snitt funkar. Liksom.
Har du läst Roland Paulsens artikel om att han testade?
Nej, jag har läst ett sammandrag av den. Jag har faktiskt inte läst den i sin
helhet. Det är ju fantastiskt att en stor del av Roland Paul, det är ju då alltså att han skriver om det här fenomenet med test och ersättning. Liksom. Men det är bara så ball att en central del av det är att han var orolig att han låg till testo och sen gick han och mätte det och konstaterade jag har jättehögt.
Precis, och då borde man ju...
King Roland, King!
Bara text, Roland. Borde man inte bli ledsen då? Men, alltså, men han blev antagligen glad. Liksom. Mm. För att jag tänker att om man har låg test, man söker vård och så går man dit med liksom en hypotes. Min hypotes är att jag har låg testo. Och därför så vill jag undersöka det för att eventuellt kunna medicinera för att må bättre.
Mm.
Och så får du svaret, när du har hög test då,
vad är det då för fel
på mig? Då borde man säga, fuck, okej, tråkigt.
Jag är ganska övertygad om att han gjorde det här testet för att skriva en artikel om det.
Men... det var det jag menade, att det är också lite, det är liksom talande för hela fenomenet, att han blev då botad när han fick reda på att han hade hög test då.
Nej, men jag är...
Så du tror du ligger där?
Jag tror jag är väldigt genomsnittlig. Men jag är ju också överintresserad av det här, vilket har lett mig till att ha en ganska stark övertygelse om att jag inte borde göra det här. Så nej, jag är inte så intresserad. Men jag har ju absolut gått runt och tänkt några gånger. Några vänder.
Lite så liksom generella symptom.
Mm.
På hög testo. Och det här är ju lite känsligt.
Det är ju också proxies alltihopa. Mm. Det är inte faktiskt, du kan inte utläsa det med något annat sätt än att
faktiskt.
Men
har du liksom hög aggressivitet?
Nej.
Blir du lätt arg, liksom, lätt irriterad?
Jo, okej. Om man ska själv en sak så kan jag bli väldigt, väldigt tjurig ganska lätt.
Mm. Har du mycket problem med akne eller fet hud?
Det tror jag faktiskt inte.
Nej. Har du kraftig kropps- och ansiktsbehåring?
Kropps, inte ansikts.
Ja, kroppsbehåring. Det är
en komplikation.
Mycket svettningar, kraftiga svettningar.
Ja, men jag tänker inte på det så mycket.
Har du minskad spermproduktion?
Nej.
Nej. Nej, det finns ju, har du testikelkrympning? Men det är väl med den här aromatiseringen, då tänker jag att det kanske då den...
Ja, men det är väl en grej som händer när man går på enorma mängder anabola.
Nej, det tror jag, det kan vara ett symptom även om du har en större hög testosteronproduktion, att du får
ja, för det finns ju,
hög
det
östrogenproduktion.
Finns, ja, det finns ju folk som har naturligt så absurt hög testo på grund av så mutation. Mm. Och då behöver de ju faktiskt sänka. Liksom.
Ja,
det är ju också ett fenomen. Liksom. Mm. Vilket säger någonting om de som då alltså tar testo i ganska stora mängder. Att det kanske inte är så smart.
Men det som väl det liksom säljs marknad för som nu är ju någon typ av mirakelmedicin, framför allt egentligen kopplat till psykisk hälsa, alltså så här,
ja, du ska få så laserfokus,
ja, till exempel. Du mår skitbra, du känner liksom go, du blir för liksom en aura runt dig, folk tycker om dig mer.
Ja.
Kvinnor vill ha sex med dig.
Ja.
Sen har du ju då liksom de rent kroppsliga bitarna, att du liksom du får lättare att bygga muskler, framförallt för du får lättare att bygga synliga muskler.
Ja.
Alltså du blir inte nödvändigtvis så mycket starkare. Det blir du det också. Men framförallt så är de svullna och större. Liksom.
Exakt. Och nu pratar vi då alltså om testotillskott. Bara,
liksom. Ja, precis. Alltså, för, ja. Inte
anabola, inte
syntetisk.
Inte tillväxthormon. Nej. Nej.
Och då undrar ju ni såklart, varför ska vi prata om detta? Men för det första är vi ju en killpodd.
Och inte för det andra, det är kul.
Det är kul, ja. Och för det tredje så är det ju så att det är ju intressant att fundera på den här typen av fenomen just kopplat till transhumanism som du pratade tidigare, och just krig eller liksom soldatmaterial, och så har vi ju tittat lite närmare på det.
Är inte det en jättestor grej i Warhammer att de här rymdmarinerna är helt anabola liksom?
Jo, men precis, de är ju inte människor längre liksom. De är ju i grunden omgjorda.
Ja.
Astartes, va? Space Marines. Jag tror de heter Astartes numera för att det är någon så här trademark-grej. Att de kunde inte heta Space Marines för det gick inte att varumärkesskydda.
Ja, för det är för generellt.
Ja.
Det kan finnas så de fick många mariner som helst i rymden.
Så de fick byta. Men, och där är, de har väl så här dubbel uppsättning av organ och är liksom fyra meter långa. Liksom, eller, jag vet inte vad de är. Men, men där är det ju verkligen... Och det är ju någonstans någon mening om pastisch på så här bodybuildern och liksom så mycket av Warhammer i sitt ursprung är ju satir liksom.
Ja.
Och då att idén av en bra soldat är en jättemuskulös soldat, framförallt då i rymdkrig.
där du är viktlös.
Dessutom, ja. Nu är ju resor då, resa i rymden i Warhammer universum, alltså att resa in i helvetet.
Ja, just det.
Så att jag tänker att jag vet inte om det är tyngdlöst i helvetet.
Nej.
Men det, absolut. Men det finns ju också liksom, man pratar ju mycket om revolution in military affairs, om liksom teknologisk innovation som på något sätt ska förändra det militära i grundvalen liksom. Och då är det oftast fokus på teknik på olika sätt. Alltså allt från långdistansrobotar till AI då.
Ja.
Så hypen liksom runt det. Men det finns ju även ett transhumanistiskt drag i detta där man liksom funderar, kan vi göra liksom supersoldaten?
Ja, och det börjar ju redan med CIA:s så tester med LSD till exempel.
Ja, hela MK Ultra-projektet. Ja,
att så kan vi skapa soldater som kan läsa tankar.
Precis, eller den här foresight heter den.
Ja, just det, att
foresight, alltså man ska på något sätt kunna projicera bilden av platser. Och då startade väl upp ett sovjetiskt motprojekt.
Ja, just det,
att de var så här, what the fuck om det här
är... De har säkert något på gång.
Nu håller de på att koka ihop något där borta på andra sidan pölen.
Testa.
Ja. Men det blir liksom, när man ska, de här performance enhancersna, som man kanske kan beskriva testosteron för, och mycket annan liksom medicin, typ astmamedicin eller liknande, så finns det ju den andra biten som också är performance enhancer, men som kanske då mer är rena droger.
Ja.
Och precis som de pratar om autonoma vapensystemen, när de var så, nu kommer det som massa autonoma vapensystem, så bara man kände sig som en jävligt större kille när man var så här, ja, alltså det är nog de äldsta vapensystemen vi har i världen, är nog autonoma. Till exempel...
Rävsaxen.
Ja, precis. Fällan eller minan är ju då...
Ja.
Ingen människa är lopen. Den beslutar själv när den ska döda. Så får man ju säga att liksom droger i... Och det här avsnittet ska inte handla specifikt om det, men det kan vara värt att ändå prata om att man ändå använt ganska mycket performance enhancers på olika sätt militärt. Alltså både då typ rom och vodka, alltså sprit för att typ skapa psykisk stabilitet.
I och värma sig väl?
Och, jag menar, alltså, jättemånga olika, men jag tänker på allt det psykologiska planet och det spelar roll att liksom trubba av folk lite. Ja. Men man har ju också så här, till exempel under amerikanska inbördeskriget så gjorde man ju vattkoppsvaccinationer. Är ju transhumanism om man faktiskt skulle fundera på. Exakt. Det var så här, man bara, nej, det är bara ett vaccin. Men alltså, du tar en spruta och så blir du immun mot en sjukdom. Är inte det...
Det är ju definitionen av en teknologi.
Ja, exakt. Och är det inte transhumanism liksom? Ja, ja, jävla fett. Det är inte tanke på att vi... Det känns det alltså, science fiction ändå på något sätt. Så, så det finns ju en jättelång historia av detta. Och sen så då vidare då till liksom... det finns äldre historier också... Antika Grekland, om man använder opium eller myten om flugsvamp, bärsärkarna, inka,
krigar. Var det alltså att vikingarna
tog alltså bandet. Åt...
Ja, nej, men att vikingarna åt flugsvamp.
Och blev... Gjorde de mjöd på något sätt. Så jag vet,
är det sant?
Liksom? Jag tror det är en myt.
Okay.
Men, eller inka då som använde kokablad liksom.
Det kan man ju verkligen tänka sig funkade jättebra. För det är väl så ganska low high.
Ja,
liksom.
Ja men precis. Till då kanske värma crystal meth användning. Men och sen vidare, liksom, men allt det här finns ju fortfarande i olika former. Alltså, heter det inte amfetamin, det är en annat deveriat som man använder för typ piloter idag.
Ja.
Som är liksom typ ett ganska, slår inte så jättehårt amfetamin som du använder typ till piloter. För det är så här, jag är ledsen men du får faktiskt inte somna.
Nej, exakt. Det hade blivit jättejobbigt.
Det hade blivit jättejobbigt. Du sitter också på någonting som kostar liksom en halv miljard. Du får bara, du får inte somna vid ratten.
Nej. Det köper man lite.
Ja, men lite köper man faktiskt. Jag förstår att det är sjuka arbetsförhållanden. Ja,
också så, du kraschar rakt in i ett hus.
Och du flyger runt med vårt sånt kärnvapenavskräckning. Ja. Du kanske inte är själv på det planet.
Det är bra. Ja. Det gillar vi.
Ja, men det får man ändå tänka. Men så finns det ju liksom jättemånga... och sen liksom, man kan prata då om på något sätt legal droganvändning eller sanktionerad droganvändning och liksom bieffektsdroganvändning. Alltså där man kan titta på Vietnamkriget till exempel. Både när man skrev ut jättemycket droger.
Röktes mycket, mycket gräs.
Ja, precis. Och som man såg mellan fingrarna med. Men också liksom ett jättestort heroin. Missbruk som det var på något sätt att hantera stressen. Men också LSD och så var ju vanligt förekommande. Och sen liksom hela vägen till så här IS. Ja. Där man ju vet med liksom Captagon och man vet liksom amfetamin. Att man vet att de liksom systematiskt använder stridsdroger och så.
Ja.
Så att jag tycker att man ska släppa liksom biten om drogandet för att liksom i stunden på något sätt bli en bättre soldat. För det tänker jag är någonting annat. Och så funderar man på att det är liksom det militära tankesättet om det transhumanistiska. Och på något sätt har jag tänkt att det ekar liksom med testoptimeringskulturen. Liksom, att det känns som att det hänger ihop. För att jag tror att idén om mannen, idén om krigaren, alltså alla de här sakerna, flätas ju samman på något sätt. Liksom.
Ja. Inklusive också att många av de som gör det här som är i armén är inte i krig. Alltså,
nej, absolut.
På det sättet som så du går inte i teamet för att försvara din familj. Du går dit för att lyfta saker.
Ja, precis. Men, och att den här liksom, den kulturen, den liksom på något sätt manligheten i kriskulturen som vi lever i idag, så blir liksom testosättet också ett sätt att vara riktig man på.
Ja.
Och att har du låg testo så är du inte riktig man. Ja. Vilket är ju extremt intressant. Många vi kommer att återvända till det. Men också att då att vara förmögen att döda och liksom skada andra människor är ju jätteknutet till manlighet.
Det yttersta testet. Liksom.
Ja, men precis. Testet. Det är liksom testet. Crescendot på något sätt i liksom manlighetskulturen är detta. Och då är det inte liksom nödvändigtvis så här... Och vilket ju är ironiskt då om idén om manlighet då, det är ju inte, även om det såklart kan vara viktigt att vara en god skytt till exempel, vilket ju är mycket viktigare i en modern kontext än att ha jättestora vader,
exakt.
Så är det ändå liksom
Ja.
Det, alltså, det är klart att det är väldigt manligt med vapenkultur också.
Ja.
Men det,
det är ju definitionen av guns.
Ja. Men det är ju samtidigt någonting annat,
ja.
Tänker jag. Och vi tänker då på preparaten som man har, vi pratade om liksom den här, jag vet inte, det rena testot, om man får uttrycka sig på det sättet. Det är ju en produkt liksom. Mm. Sen har vi anabola, vet du hur det skiljer sig åt liksom?
Anabola är väl en liksom, det, det blir väldigt tekniskt, men det är väl en liksom helt syntetisk molekyl som efterliknar det manliga liksom könshormonet, eller man ska säga, och som liksom utöver ditt, det testosteron du har i kroppen gör ungefär samma sak, okay, kan man säga. Fast mer effektivt och snabbare och bättre. Det gör också massa andra grejer. Sen finns det ju andra hormoner som också går in i det här, typ tillväxthormon är också en grej som finns naturligt i kroppen och som folk tar som preparat. Och så vitt jag kan förstå, inom liksom det militära, typ inom Special Forces, är det väldigt populärt. Just på grund av, för att det hjälper dig med återhämtning väldigt, väldigt mycket.
Precis, vi skulle komma till det, där faktiskt fyller någon typ av riktig funktion, ja, liksom. Och sen har vi då Tren.
Ja, som är
Trenbolon.
Trenbolon som är en anabol steroid. Som är jättepopulär.
Precis, som är gjord för djur på något,
ja,
sätt.
Alltså det är så här. Ja, det är det man trycker in i kossor för att få dem att bli riktigt, riktigt stora.
Ja, men precis. Och så att det är ju bara liksom en annan syntetisk,
ja, och det skrivs inte ut till människor. Så alla som går på Tren, de går alltså på komedicin.
Ja. Ja, vilket är också väldigt transhumanistiskt.
Ja, liksom. Exakt. Ja, det är väldigt Space Marine.
Ja, och alla de här liksom, och då kan man väl säga att då testo, mildaste, anabola steroid, någon typ av,
ja,
mittspelare, och sen trend då liksom utgör liksom, ja, en typ av ytterkant.
Och alltså sen, alltså, om man ska prata farlighet, så alltså, sen, det här är också, det blir också lite märkligt för att det är så ganska svårt att säga exakt hur de här sakerna funkar. För det finns, alltså det finns ju vetenskap på det, men den är ju ofta så, det är väldigt svårt att göra etiska tester på de här preparaten. Eftersom att man, det har konstaterats att de är väldigt farliga. Så du, ja, du kan liksom inte göra kontrollerade tester. För det hade varit ett etiskt helvete liksom. Du förkortar människors liv.
Jo, men jag tänker att man ändå kan testa det på däggdjur på olika sätt.
Ja, för, ja, ja, för absolut, reda på. Absolut.
Och men, där finns det väl många liksom intressanta effekter. Alltså beteendemässiga, ja, förändringar. Även, ja, redan då vid TRT så säger man testosteron.
Ersättning.
Är precis, ja, kurer. Eller, ja, alltså så att där du får den första gradens.
Ja.
Jag tänker att det är det många amerikaner går, ja, på. Alltså
de,
typ
de går
så,
till
Joe Rogan och,
ja,
så.
Ja. De går till läkaren. Läkaren kollar vad dina nivåer är. Och sen tilldelas, eller får du liksom en mängd som är liksom maximal. Så mycket kan en människa uppnå naturligt. Mm. Utan att det är farligt såklart.
Ja, ja. Så du liksom helt enkelt, ja, bara maxar ut.
Exakt. I, och sen på grund av att det är USA. Och på grund av att det här är killar som i själva verket vill ha jättemycket testo. Mm. Så får de såklart lite mer, ja, också. Men tanken, typ om du går till en läkare i Sverige. Och får det utskrivet. Då får du det till den normala nivån. Är tanken. Sen huruvida det funkar eller inte. Det kan jag inte svära på. Men det är liksom det som är syftet, är att du ska komma till en normal hälsosam nivå. Men i USA så får du då, du maxar liksom.
Ja, och där har man väl hälsoministern.
Som går på det här.
Ja,
ja. Exakt, och Pete Hegseth.
Ja, Pete Hegseth.
Alltså, så det är,
ja, och Joe Rogan som, ja, ju då är liksom.
Det finns nog ingen som varit med i Joe Rogans podd som inte liksom på vägen in får en kanyl liksom. Det är garant liksom. Om man tittar på hans återkommande gäster så ser man att de sakta sakta börjar se ut som honom.
Mm. Och det är ju liksom ett om vi då bara liksom bryter ner på något sätt, så på vilket sätt är detta liksom relevant då? Och då tänker jag att du var lite inne på det, att i länder där krigsmakten är ett vanligt yrke,
ja,
som till exempel i USA då, där också liksom uttagningen till olika tjänster,
ja,
mest statusmässigt ska nog sägas, för jag tror, ja, att om du ska gå in för pengarna så är det nog inte nödvändigtvis, nej, det du ska göra.
Då borde du göra något annat.
Då borde du väl
gå
läsa
till college.
Ja, och sen så bli analytiker eller någonting. Men där också testerna, där det är väldigt få människor, det är många som, ja, söker och det är väldigt, ja, få som klarar det. Och där finns det, och där de, många av de testerna är liksom otroligt krävande, ja. Ja. Alltså på en helt absurd nivå.
Ja, på en nivå som är mycket jobbigare än att vara i krig. För att det handlar om att ta ut folk. Alltså du ska välja vilka kan hantera krig bäst. Då tar du ju de som hanterar något som är mycket värre än krig.
Ja, men precis. Och liksom har dedikationen. Och ja, sen skapar exakt. Du liksom en kult runt på något sätt. Ja, vi som har klarat de här utmaningarna. Och det är till exempel då Navy SEALs eller, eller Delta Forces och så vidare. Liksom den typen av specialförband.
Tier 1 brukar det kallas.
Ja, precis. Tier 1. Och det ingår ju också på något sätt. Och då, om man har lyssnat på den länge så ingår ju också specialförbandskulturen.
Operators.
Ja, och operatörer och liksom special forces. Mm. Tanken är ju också liksom en väldigt framväxande. Alltså de växte fram under kriget mot terrorismen. Den här idén om
supermän.
Liksom. Ja, och liksom att de på något sätt så blir också de här warriorsna. Ja. Alltså de blir krigare, de är inte soldater.
Warfighters.
Utan de är warriors. Och så liksom bygger man då tillbaka det på något sätt på att de också är då gestaltar.
Ja. Ja,
och krig och manlighet.
Ja, och Pete Hegseth har ju pratat väldigt öppet om det här.
Ja, att Warrior Ethos och så. Det har vi också pratat med podden.
Att det är jätteviktigt att vi inte har några tjockisar i armén.
Nej, inga.
Och det, då kan man i den kontexten, i kontexten av att du måste tävla med alla andra om att få de fetaste tjänsterna. Och du måste tävla om att få respekt. Och du har en chef som säger att det är väldigt, väldigt viktigt att kunna träna. Och enorma mängder. Då är det ganska... Det är inte märkligt att det som det är nu de senaste 15-20 åren ganska utspritt eller utbredd fenomen med liksom performance enhancers i amerikanska armén. Jag har inte koll på andra arméer, men i amerikanska.
Nej, lite brittiska jag har tittat på också.
Det kan jag tänka mig.
Jag läste det väldigt... ser annorlunda ut. Okay. Det ser... Eller det liknar, men det är väl inte...
Ja, det är på grund... nu går vi lite i förväg. Men kan det bero på att deras... Alltså, deras krig skiljer sig också?
Nej, men det känns med England är väl bara någon typ... stödsoldater till USA. Jag tänker att England också är ju någonstans där. Hela tanken om elitsoldaten inom situationstecken med commandos och SAS och så vidare. Så det föds ju någonstans där och sen förs det över till USA. Så jag tänker att det snarare är i den kulturen om nu använder jag begreppet elitsoldater och gör det med den ironi det är. Liksom att tanken på att vi ska ha få extremt skickliga soldater.
Yeah.
De ska på något sätt genom sina kvaliteter, där kvantitet då på något sätt blir en egenskap i konflikt med kvalitet blir då i konflikt med kvantitet.
Vi går upp mot horden.
Exakt. Och även om man kan säga att USA på många sätt höll på med att vara drivande i War on Terror, så är ju England lite de som går också i bräschen även för det liksom, med sina koloniala projekt, men bara så Nordirland och alltså, de har ju liksom också helt enkelt krig där inte liksäckar är så bra.
Nej, exakt.
Nu är det få krig alltså, där de är bra.
Hem, liksom.
Utan krig där man liksom lite behöver uppnå en sån, vi dör inte eller det är så få som dör så att det här inte påverkar allmänheten, för det är ingen som fattar varför vi håller på med det här liksom.
Exakt. Men det man kan säga om liksom de här preparaten i relation till just träning till exempel är ju att det hjälper dig prestera jättemycket, men det hjälper framförallt att återhämta dig jättemycket. Och sen gör det massa riktigt... Jag tänker att vi behöver avsluta det här avsnittet med att gå igenom lite på varför du absolut inte ska göra det här. Men om man ska prata om varför folk gör det här så tänker jag att man måste vara ärlig med att det gör väldigt mycket bra grejer för just de här personerna i just den situationen. Så det finns ju den här historien om en kille som sen han var liten ville bli Navy SEAL till exempel i USA. Och sen försökte bli Navy SEAL och dog. Under testerna liksom. Det är väl så 11 personer som har dött genom åren under de testerna. Och den siffran håller liksom öka ganska dramatiskt sen War on Terror. Mm. För att testerna har ballat ur liksom. Men då i och med att han dog så blev det väldigt mycket så utredning. Och då konstaterades det att 40 av 210 personer som deltog i de här testerna alltså gick på någon typ av performance enhancers. Vilket är jättemånga. Mm. Och säkert är det fler. Liksom. För till exempel så testosteronersättning kan man inte riktigt hitta helt glasklart. När det kommer
nej, precis. För det kan bara vara din normala testosteronproduktion.
Det hade kunnat vara. Liksom. Man vet inte.
Men ofta är det ju att de faktiskt hittade sprutor. Alltså att om man liksom läser de här utredningarna framkommer så är det ju ofta att man...
Han hade bilen full av sprutor.
Ja, precis. Det ramlade kanyler ut. Liksom.
Men den här killen dog troligen inte på grund av det, utan dog troligen på grund av att testerna var helt inhumana. Men
Men han fick väl dubbelsidig lunginflammation då. För att det ingår då Navy Seals. På tal om förändring. När vi var små så var ju inte Navy Seals det feta.
Nej, okej.
Utan då var det Delta Force som var det feta.
Ja, men det känns bekant liksom, när man tittat på tv.
Precis, och nu har ju liksom Navy Seals då, det är ju de som dödar Bin Laden, tv-serien Seal Team 6 kanske, jag vet faktiskt inte vad tv-serien heter. Men det är liksom i War on Terror så är det någonstans Navy Seals som dyker upp, och därför så är det deras Hell Week, eller vad den nu heter, tror jag.
Ja.
Som inte ska blandas ihop med Hell Hour, som är timmen du nattar dina barn. Men å andra sidan resulterar det sällan i att du får dubbelsidig lunginflammation. Och då är det ju mycket så att du ska simma helt absurda alltså, längder i vatten, du ska simulera drunkning. Alltså,
du ska waterboardas.
Ja. Och det gör ju såklart då att vissa människor, framförallt om kroppen är redan väldigt ansträngd, så risken för kraftiga inflammationer eller liknande ökar.
Men jag tänker att den här siffran 40 av 210 kanske man också måste lite läsa som att de är så många just för att de skulle göra det här testet. De hade liksom sett fram emot det här testet, de skulle försöka klara det här testet liksom. Mm. Alltså att det troligen inte är nödvändigtvis ett jätte långsiktigt projekt. Att jag ska gå på så tillväxthormon, anabola och testoersättning och säkert massa peptides och skit. Liksom. Utan att det var så, jag måste klara det här, sen kan jag lägga av. Och så är min bild av att ha läst jättemycket kommentarsfält av liksom så amerikaner, special forces och folk som utger sig för att vara special forces. Och folk som utger sig för att vara med i militären. Liksom, så är det just mycket så att det vanligaste är att folk tar stora mängder under korta perioder för att klara tester och för att kunna sticka ut och stiga i rank. Och sen är det i och med Global War on Terror så är det också delvis när du är faktiskt ute på fält. För då är det så förvånansvärt vanligt att det är så, nu ska du göra räder mot hus hela natten. Varje natt i 2 månader. Sen åker du hem och sen åker du tillbaka. Och då är det förvånansvärt många som då ta framförallt tillväxthormon för att liksom kunna klara av det rent fysiskt liksom. Och vad heter det? Det är väldigt vanligt att det är liksom ett brott och tas ju ur tjänst om de upptäcker det.
Precis, du kan ju bara fimpa hela din karriär.
Ja, liksom. Exakt. Men som jag, de här kommentarsryttarna som jag läst om brukar ju komma med att det ofta handlar ju om när det går ut över andra. Eller om när du är en generellt väldigt dålig på ditt jobb. Och de vill ha en ursäkt och kicka dig. Liksom. Mm.
Så hittar de det här då.
Ja.
Och de vet att det är så vanligt förekommande.
Att de bara letar. Ja. Men det är liksom inte ett vanligt test som soldater går igenom. Utan du krävs en ganska stark misstanke. Liksom.
Men för att stödja liksom den här teorin om att det finns en generationell fråga i det också, så är det ju viss forskning som har gjort pekar ju på att det är vanligare bland den yngre rekryterna.
Vilket också är en sån, om man ska liksom sätta upp en varningsflagga lite. Det är ju extremt
dumt.
Att de som absolut behöver det minst av alla gör det mest. Liksom. Mm. Det är 22-åriga killar som
och då handlar det ju framförallt om
liv,
anabola steroider då, ska ses som den här. Men du är liksom inne på att det finns en så här, man behöver det här på något sätt för att man ska...
Det finns ju en begränsad mängd platser liksom. I de här testerna så finns det bara 10 platser till exempel. Låt säga, jag vet inte exakt. Men låt säga att det finns 10 platser. Det är klart fan, det är de 10 killarna som har gått på mest liksom PDs som får dem. Liksom. Så om du är då en som verkligen vill ha det här, då är det liksom, det är det som är spelreglerna i någon utsträckning liksom.
Ja, det hade ju varit logiskt ifall till exempel syftet med det var återhämtning, vilket är ju en av de liksom också rent medicinska anledningar till, om man inte har en superabsurd sjukdom eller något som man aldrig har, då skulle man liksom aldrig kvalat in till att göra de här testerna. Men om man tittar på vad de självrapporterade syftena till att ta de här, så är det ju framförallt att öka din muskelmassa.
Ja, just det. För att det är kulturellt i USA väldigt hett att ha stora biceps.
Vilket ju, det är såklart en fördel att vara stark, och det finns ju fördel på många sätt inom militären, och framförallt i de liksom lätta förbanden, alltså förband som inte är mekaniserade, där du faktiskt förväntas bära all er packning. Ja. Ni har inget stridsfordon, ni har inga lastbilar ni åker runt i. Och jag kan tänka mig att i de här Special Forces, jägarförbanden, liksom är det ju också så här, men om någon av oss blir skadade, då måste liksom den personen bäras tillbaka, ja. Och då vill man ju gärna att de andra orkar. Så det är klart att de fysiska kraven där blir relevanta. Men om man börjar skrapa på ytan lite, varför det är så här, det finns ju andra siffror som sticker ut som inte bara är den absurda mängden anabola som används. Och då till exempel att det är en väldigt stor studie som har gjorts, så lider 15,3 av alla som tjänstgör i den amerikanska försvarsmakten av body dysmorphic disorder.
Vad är det?
Ja, men jag tror att det är, alltså BDD, det är väl liksom, men en ätstörning är det ju. Alltså det,
att man liksom inte känner sig hemma i sin kropp.
Ja, liksom. men du har en, ja, eller du har liksom, kan ha en skev uppfattning om din kropp. Alltså den överensstämmer inte med verkligheten.
Ja, det känner jag lite att jag har. Jo, men, eftersom jag tror att bara ser mig själv i spegeln när jag är på gymmet och har pump.
Ja, men jag tänker att det är ett typiskt uttryck för det är väl liksom, man tänker liksom som det som uppstår vid anorexia, alltså att du har svält sönder dig, men du tittar i spegeln och så tycker du ändå att du hittar liksom felen på något sätt. Du har helt enkelt en störd. Sen så finns det lite olika grader i detta där man vissa är liksom, där det är rena vanföreställningar, alltså där du är så här, du tittar i spegeln och så ser du mer något helt annan annat, person liksom. Som, liksom, så, som ser ut på ett annat sätt. Och så finns det då kopplat till att din kropp skapar liksom ångest på något sätt för dig. Men det här är ju liksom, det här är en störning. Och att 15% av alla som ingår i lider av en störning. Och det gör ju då, och sen är den högre, den är som högst i armén, lägre i flottan och i flygvapnet.
Flygvapnet kan man tänka sig, de skiter i.
Och sen så är det liksom lite skillnad på den kvinnliga delen, den manliga delen, hur den här tar sig uttryck. Men man kan ju då säga att den är, alltså störd självbild är 12 gånger högre jämfört med den generella populationen. Och mer specifikt, det jag tror kallas för liksom muscle dysmorphia, som alltså då bigorexia.
Bigorexia. Jag måste bli större.
Alltså, du helt enkelt har en störd bild av att du inte ser stark ut, liksom, eller musklig ut. Där är vi liksom runt 10% av den
amerikanska.
Det är ju, det här är ju ett riktigt... Det är massa, på olika sätt, ätstörda människor som står och tittar sig i speglar och är så, fan, jag duger inte i min kropp, liksom. Och sen är det lite då, kvinnor är då mer att de tar olika preparat för att gå ner i vikt.
Ja, det är dumt.
Och då är man lite där så, men, och det är klart att det kan väl vara vissa fall där det kan vara hälsosamt ur ett strikt militärt perspektiv att gå ner i vikt.
Men oftast det är, inte.
Nej, oftast inte, nej. Oftast är det så här, det är dumt. Det är bra dumt med underhudsfett. Du hänvisade ju till någon artikel angående Norrlands jägare förband där liksom folk inte kunde hantera kylan längre. För att de var så jävla rippade.
Du, amerikanerna, i och med NATO-sammanträdet så kommer amerikanerna och börjar träna mer intensivt i Kiruna och bara slocknar ut i snön för att de har liksom inget underhudsfett. Liksom.
Och liksom idén historiskt sett om en bra soldatkropp så är det ju en ganska lång, bred, stor person. Alltså inte en tunn, utan det ska vara liksom...
De här ukrainarna. Tänk den generiska ukrainaren.
Ja, men precis, mer än liksom en skogshuggad person eller kropp liksom, än en bodybuilder-kropp. Här i vissa studier så då pratar de om rena alltså inte nödvändigtvis kanske då steroider eller liksom olagliga preparat, utan men att 80% av försvarsmakten i USA använder någon typ av tillskott eller som annars är förknippade med bodybuilding. Så, så jag tänker PVO, kreatin, proteintillskott. Bland annat så är det en person i en av studierna lite på dödsfall som då ska ha dött från stroke strax efter att han har tagit ett supplement named Animal Rage XL.
Det här är ju då det kortsiktiga drogen. Det här är ju nästan tjack. Det är så 600 milligram koffein i en burk liksom.
Men man kan också liksom se att det är någonting som sker vid träning, men precis som du beskriver, det är någonting som fortsätter även när man är ute på läggning. Inte sällan köps det lokalt. Alltså att
du får det goa irakiska anabola.
Ja, men precis. Så du Basra så fixar du liksom Irak-femmor då, eller vad det kan heta. Men att till stor del så verkar ju det här då på många sätt i alla fall handla om vi då ska knyta tillbaka till det vi började prata om. Alltså att det handlar om, inte om det liksom transhumanistiska perspektivet på att jag kan ta det här, jag blir bättre. Alltså, visst, jag kommer inte kanske leva lika länge på sikt, kanske detta kan ha negativa konsekvenser. Det har det antagligen också, att jag är i krig.
Ja. Mitt jobb är att skjuta och bli skjuten på.
Ja.
Att jag eventuellt kan få en stroke är inget problem.
Nej, precis. För jag har också gått med på att få PTSD. Ja. Eller liksom så.
Jag får så humörsvängningar. Ja. Det är lugnt.
Ja. Men om man då, utan att det kanske också är faktiskt kopplat direkt tillbaka till det kulturella fenomenet. Ja. Ja. Och hur vi liksom ser på oss själva och varför man som man eller kvinna väljer att gå in i försvarsmakten. Ja. Liksom vad det är man vill få ut av det.
Jag kan verkligen föreställa mig också den här yngre målgruppen, liksom, att jättemånga som går in i armén idag i USA och framförallt vill bli special forces är väldigt påverkade av den här så operator podcaster-kulturen. Liksom,
ja, men exakt.
Där du har så killar som gjort sina hårda år med att mörda barnfamiljer i Irak och sen startar en podd och sitter och pratar med varandra. Och de killarna, jag vet inte om de gått på liksom, anabola när de var i tjänst, liksom, men de har alla gått på anabola direkt efter tjänst för att bli jättestora och se jättebra ut på bild. Och så då fattar man ju att de här unga killarna som kollar på det här, de kan få en bild av att det här är hur man ser ut. Och det är det här man behöver vara för att vara en warfighter.
Ja, vilket ju också liksom är intressant. För jag menar, annars så brukar ju regeln vara de läskigaste killarna är de som ser ut som en sån lärare, NO-lärare liksom.
Ja, ja.
Men så,
färjan Helsingborg, Helsingör, skjortan åker av.
Ja.
Det är det läskigaste.
Ja, men, utan att det finns, men precis som du säger, att man tittar på de här kropparna i de här podcasterna som man liksom matas med sina flöten, då är det ju killar som kanske inte riktigt ser ut som de bilderna när man har sett från amerikanska blurrade ansikten på Special Forces som mer ser ut som, ja men inte elitidrottar, men så här vältränade vanliga män liksom, utan det är liksom inga bulging biceps direkt, utan bara så.
Biceps, det finns ingen anledning att ha stora biceps i krig. Jag har ändå tänkt på det en del.
Ja, men det vill hålla ett gevär länge, tänker jag ändå att det kan bli bara, men
fast dina armar blir ju också tyngre.
Ja, de blir också tyngre, det är klart, men om du ska dra någonting till dig, till exempel. Men det är klart att det borde vara sätesmusklen och ryggen typ som är viktig, såklart, som är resten
nacken,
av livet.
Nacken, liksom.
Gör dina nacklyft, det är klart, med hjälmen och så. Det måste vara tungt jobbigt. Kanske du inte har det om du är cool special för och kör basket alltid. Nej, men att det är liksom, att det är liksom, jag vet inte, den rent filosofiska frågan så här, men är det okej att ta ett hormon eller ett preparat för att liksom må bättre eller bli bättre då inom situationstecken? Mm. Och det tycker jag, när det kommer till vuxna människor, så tycker jag det är väl helt upp till vuxna människor att göra det.
Ja.
Sen så ska man ju göra det för att helst då så pass kontrollerat så att det liksom finns en läkare som kan hjälpa en, att man inte gör det på grund av att man då lider av en allvarlig psykisk störning som gör att man föreställer sig att man är jättetunn när man tittar i spegeln, fast man är liksom en sånt Belgian Blue Monster. Och då tycker jag väl mer att man ska få hjälp med den störda självbilden. Men jag vet inte liksom...
Det här är din libertarianska sida.
Nej, men jag vet inte, jag tänker att alla tycker detta. Nu ska jag liksom inte göra mig ovän här med människor, men liksom p-piller som är också ett hormonellt preparat som har bieffekter
som kan vara ganska allvarliga.
Kan det vara ganska allvarliga? Liksom, ja, de fördelarna uppväger nackdelarna, och du tar det beslutet baserat på ett övervägande, så är jag väl helt fine med det. Liksom.
Ja. Jag tänker att man också är fine med det, men jag skulle säga att...
Man får ju också röka cigaretter.
Ja, ja, exakt.
Sen är det ju klart att det finns effekter, för att man, liksom en annan bit av anabolerna, de har inte nämnt det, men vilket gör det till ett mycket sämre soldatmaterial. Inte riktigt om det. Så klart inte det är jättebra om folk bara får en stroke helt plötsligt, till exempel. Det är dumt. Och liksom som i alla yrken så är det ju på något sätt din kropp du säljer.
Ja.
Och då är det ju bra om den fungerar som den ska. Men att vara till exempel väldigt aggressiv eller få humörsvängningar är ju inte nödvändigtvis positivt. Tvärtom så kan ju det vara jätteskadligt.
Men man kan ju tänka sig att också den här war on terror liksom grejen, att det förändrar också hur en soldat behöver vara, eller så på vad som är bra soldat i någon bemärkelse. För att alltså innan kriget mot terror, i ett så vanligt jävla krig, då är det ju väldigt viktigt att du går att ha att göra med, att du är lugn, kan sitta still
Okay, jag skulle argumentera för motsatsen. Jag skulle säga att i det inom situationstecken vanliga kriget, eller det konventionella kriget, som ju inte är det vanliga kriget, utan våran terror är det vanliga.
Numera,
och antagligen än alltid.
Ja, okay.
Kolonialhistorien, till exempel. Såhär, när vi bara var så, det handlade mer om att typ hålla ner en befolkning. Ja. Så. Det, jag skulle säga att det asymmetriska kriget är det vanliga kriget. Skitsamma. Det är nitpicking. Så skulle jag säga att det konventionella kriget ställer ganska lite krav på din liksom känslokontroll. Mm. Utan det är mer liksom, du ska klara av lyda en basal order, inte vara rädd. Ja. Det smäller överallt, du ska palla fortsätta framåt eller skjuta. Ja. Medan i alla fall på pappret så är det så att specialoperatören krävs ju att den tar massa beslut hela tiden. Ja. Ja. Den ska också, den gruppen ska också kunna samverka.
Det här barnet eller det barnet?
Ja, men absolut så. Ja. Om vi råkar begå massa saker så kan det här då på något abstrakt sätt skada hela den här militära operationen. Inte, alltså, det var ingen som reflekterade över det under andra världskriget. Nej. Liksom, nej. Om vi får ta andra världskriget som ett exempel. Utan det var så här, whoopsie daisy, nu råkar vi bomba fel stad. Nu, alltså, det var inte så bra.
Det var mörkt.
Det var, medan det liksom, War on Terror, i alla fall på pappret, ställer krav på någon typ av mer komplexa beslut hos soldaten. Liksom. Och inte minst att samarbeta som grupp. Där varje del av gruppen på något sätt förväntas vara kompetent. Inte blindlyda order, utan då kunna agera autonomt på något sätt. Och så. Och då är ju lynnighet eller liksom väldigt starka emotioner kanske ett problem.
Jag köper det.
Medan jag tror att under det konventionella kriget så kan nog ren aggressivitet vara liksom jättebra.
Mm.
Vi ska storma upp för den här stranden nu.
Ja, exakt. Du, nu är det upp ur skyttegraven.
Ja.
Det är dags.
Det är dags, och du ska vara så jävla taggad på det. Ja. Därför tror jag till exempel att tyskarnas crystal meth på enskilda soldater, det hade ju inte varit bra i våran terror.
Om alla gick tjack.
Ja, men exakt. Ja. Det är skitbra, du kan rädda hus i fler dyr. Fast hur blir de här husräderna till slut? Liksom. Men liksom, det är ju en effekt av det, men att liksom den andra handlar ju om att jag tror att för att kunna, och det tror jag är väldigt medvetet, att för att kunna fortsätta skapa en rekryteringspool under de här diffusa krigsmålen och syftena liksom med att vara soldat idag. Alltså, för mycket kan man ju säga, men i modernismen, i nationalstaten och nationalismen, där den var liksom genuin inom situationstecken och inte var något så här konstigt skri efter trygghet och nostalgi.
Nej.
Då var det så, ja, du ska vara soldat, antingen för att du har lag tvungen till att vara det, men också för att säga, ja, men du ska försvara liksom det här landet och du ska liksom göra det i händelse av storskaligt krig. Kanske det var lättare att rekrytera folk till och med. Man behöver liksom inte hitta på så konstigt. Du är typ som Batman om du gör
du
det här.
Du är så jävla
bara. Alla kommer bara vilja knulla med dig. För du. Alltså, utan det hela soldat, hela warrior konceptet behövdes på något sätt uppfinnas för att kunna rekrytera dumma 18-åringar till att liksom göra det här. Och att då förvånar du en ännu mindre att de också vill liksom vara som Batman.
Ja, ja.
Och ha så, jag ska se ut som han i Batman. Vad fan
heter Bruce hon? Wayne?
Nej, den andra ondingen.
Den Jokern. Nej, han som...
Bane. Jag ska se ut som Bane. Ja. Och så ska jag bara så straffa alla skurkar. Mm.
Ja.
För att det är det de föreställer sig att de gör. Och då är det väl skitfett att vara transform. Och då tänker man också, vem är det man rekryterar liksom?
Mm.
För det blir ju liksom hela Andrew Tate, hela hypermaskulina kulturen, så finns det ju hela tiden så här, men om du ska vara så riktig man så ska du göra de här olika sakerna. Framförallt ska du vara ett självständigt, bara tänka själv och ta dina egna beslut. Ja. Så därför ska du blint lyssna på det jag säger och så ska du göra det. Alltså, och så skapar man bara liksom en cykel av där i det någonstans, så tänker jag att vem är det då? Vem är killen som väldigt, väldigt gärna vill bli Navy Seal liksom?
Ja.
Det är ju en kille som lider av body distortion.
Ja, exakt.
Som har retat mig hela livet, så jag ska visa dem, jag ska fucking bli Batman. Yeah. Och han är inte nöjd med sin kropp.
Nej.
För han vet inte vem han är.
Nej.
Han mår skitdåligt. Han upptäcker också bara så, jag måste testoptimera, försöker det. Han nofappar, han har fan inte kollat på 6 månader.
Och det visar sig inte funka.
Det hände ingenting. Och då har han bara så solat anus. Och jag vet inte vad det mer är för olika saker han måste göra. Och så händer det ingenting. Och då är han så, man kanske började med testo. Han kanske började med liksom, antingen som köpt testo i Mexiko, eller så har han liksom postorder köpt testo och så funkar inte det. Och så går man över på anabola, då börjar man få riktig
men
effekt.
Men också,
liksom.
Du bor på Fort Bragg. Det är ett jävla samhälle. Alltså, det är en hel stad som bara flödar.
Och det är ju
testo.
Jättevanligt i de här studierna att soldater beskriver att deras medic liksom är den som säljer testo. För att testo också finns då på grund av, eller anabola då, på grund av den här återhämtningsgrejen, att de får en allvarlig skada eller så, att de kan få det för att återbygga det. Och där någonstans blir ju allt det här jävligt spännande, för att det egentligen handlar om är ju den liksom allt fast har förflyktigats grej.
Ja.
Som man på något sätt ändå kanske måste nämna då, transfrågan på något sätt.
Absolut.
Ja, att, liksom, det är den här absurda hästskon liksom, så finns det, så är det liksom, det är två grupper.
Som går på hormoner.
Som går på hormoner. Och av liksom av olika, liksom, olika skäl, hur man ska liksom uttrycka det.
Den ena kommer inte dö av det. Kan man väl också säga.
Nej, precis. Och då kanske man liksom, kanske det kan vara värt att liksom reflektera över det. Alltså, nu har ju transpersoner blivit utsatt för en enorm repression i USA.
Mm.
Mer specifikt och helt öppen repression har ju transpersoner inom amerikanska försvarsmakten blivit utsatta för. Alltså där man de facto liksom skiljs från sitt jobb.
Mm.
Och inte för att jag gråter med jättestora tårar. Åh nej, fick inte du jobba i USAs försvarsmakt? Stackare. Men så, liksom, man ska ju ska förstå det, den kontexten. Då är det ju att även om det är lite lägre än i den generella populationen i USA, så är det nästan i linje med den. Jag tror att man räknar på att ungefär 1% av USAs befolkning är trans. 0,7% inom försvarsmakten är trans. Så det är liksom ingen jätte...
Nej.
Alltså det är klart att det handlar om många tusen personer, men det är inte en... Det är ingen,
Nej.
Men i den här då absurda hästskon så är det ju att liksom det närmsta beteendet vi har, alltså där man är så, det är någonting som är fel med mig, det är något fel med min kropp, om det är då jag behöver liksom hormoner eller liksom någonting som ändrar signalsystemet i min kropp för att jag ska kunna liksom känna mig hel.
Ja, jag förändrar mina beteenden.
Ja, men precis. Så är det liksom samtidigt då på något konstigt de två polerna inom.
Yeah.
Och vilket då kanske säger om att det är ett uttryck, även om jag är helt övertygad om att trans har varit existerande liksom genom mänsklighetens hela historia.
Yeah.
Men att liksom möjligheten att hantera de här känslorna nu också är rent medicinska.
Mm.
Att det liksom är i linje med samtiden på något sätt.
Yeah.
Testooptimerarna, de stora förespråkarna för testo. Mm. För det ska man ju vara tydlig med att, som vi har varit inne på tidigare, det är ju så. Det här är en mirakelmedicin.
Alltså, alla som lyssnar på det här, som är in touch med sin samtid, har stött på fenomenet. Liksom. Att det finns...
Jag kan inte anabola, liksom, utan liksom den här TRT-en, liksom, testokurna. Och att det på något sätt är att vi befinner oss i en tid då hormonpreparat på något sätt också erbjuds för att förändra dig.
Mm.
Att få bli liksom den människa du tänkt att du skulle vara, eller som du känns rätt att vara.
Och det är väl sympatiskt.
Jag är inte emot det. Alltså egentligen inte någon av... Alltså så kan jag ju tycka det är hemskt när människor liksom... För att jag tänker att i alla fall när det kommer till BDD liksom att jag tror inte det spelar någon roll.
Nej.
Jag tror aldrig du botar...
Nej, din bigorexia.
Det kommer aldrig ta slut. Du når aldrig dit, för det är liksom ett mörkt själ i din hjärta. Och ska vi komma åt det så behöver vi jobba med hur vi ser på oss själva och hur, liksom, vilka kroppar som är okej att ha och inte ha.
Ja.
Och att hela liksom, den här optimeringskulturen är jävligt osund i grund och botten. Liksom. Och jag tror att många människor kommer att upptäcka att de liksom kastade bort hela sina liv på att bli liksom, en optimal version, och så kommer de upptäcka att det spelade liksom ingen roll.
För
att
spelet var riggat.
Ja, och att vara optimal innebär väl typ att ha så kul som möjligt. Inte bara det kanske. Det är inte så att jag förespråkar ecstasy istället. Men du förstår vad jag menar. Att så här, ja, men ät något onyttigt och drick något onyttigt.
Ha jättemycket vänner som gillar dig jättemycket.
Ja, precis. Och ligg mycket. Eller det är mycket bättre.
Ja.
Men att då, att den liksom fascistoida kulturen, att det är intressant att de liksom inte heller på något sätt är nöjda med sin genuppsättning.
Nej, trist.
Så här sitter vi med två killar man antagligen med övergenomsnittlig testosteronproduktion, och vi får gissa själv.
Och jag har tagit på mig min tajtaste piqué.
Ja, morgonerektion. Varje dag liksom. Nej, men... skämt åsido, att alltså, finns det liksom en annan som är så, jag tillhör mästerrasen på något sätt. Ja, mina exakt. Gener är de bästa, de är värda att försvara, men jag måste skita med den här sprutan.
Ja, exakt, exakt. Jag är kungen på savannen, men jag måste liksom fixa det lite.
Ja. Som också pratar om någon typ av slavkultur då, ja, inom högern, liksom, att de är de ständiga förlorarna idag. Liksom. Så att de är så här, mina gener är inte de bästa. Nej. Där står de, soja vänster. Ja, och de är bara helt nöjda med sin tillvaro. Ja. Men här sitter jag och för mästerrasens skull måste skjuta sprutor i röv. Ja. Okej, ska vi wrap it up där?
Ja, jag tänker att vi behöver kasta in en disclaimer om att det här är skitdumt att syssla med.
Ja, okej, du var lite skeptisk där tidigare.
Till att ta anabola.
Ja, nu har vi pratat väldigt väl. Är du liksom emot andra typer av hormonella preparat? Eller liksom?
Nej, jag skulle säga...
Men serotonin är dåligt, ta inte den för guds skull.
Nej, men jag skulle
var
säga...
Var naturlig, var nattig.
Nej, jag skulle säga att de här preparaten, framförallt då anabola och tillväxthormon, som då är de här extremt poppis, de är kategoriskt väldigt, väldigt dumma att ta. För att de utan liksom undantag kommer förkorta ditt liv. De kommer göra ganska tokiga grejer med dig nästan oavsett. Och,
men får man feta gans?
Du får väldigt, väldigt feta gans på kort tid också. Men det är det faktiskt inte värt.
Nej, jag vet inte varför jag känner att jag på något sätt ska försvara det här.
Framförallt inte om man är under 50. Om man är över 50, då har man ändå levt ett fullgott liv. Liksom. Ja. Då är det dags
med
för gansen.
Med sin BDD. Man har levt där till...
Fram med lösningen.
Stått där och tittat i spegeln och säger, jag är killiten.
Men är du...
De skrattar åt mig på kontoret.
Ja. De skrattar åt mig på färjan Helsingborg-Helsingör.
Ja. Där står de araberna med sitt dominansbeteende och tittar på mig.
Det hade jag... Hade det varit så att det var en del av villapsykosen, då hade jag varit för hela den här grejen.
Men det är väl lite det?
Jag tror att det är...
Alltså, för jag tänker att testokuren, tänker jag, är liksom, om vi inte pratar anabola nu eller ja. Trend, liksom, så känns ju testokulturen som en villapsykos-grej. Liksom.
Ja, delvis.
Kanske att jag tolkar det med ett amerikanskt, liksom, men för det är väl, alltså, procentuellt är det väl svinmånga.
Ja, som går till så fejkläkare och är så, hej, jag tror jag har så underskott av testosteron, och så bara... In med sprutan.
Ja. Det är väl också att det är väl att det är de här olika kulturerna, liksom. För också bodybuilderkulturen är ju någonting annat. Alltså det tänker jag att det inte riktigt är målet heller.
Nej.
För många av dem som tar test då. Det är inte att bli Benjo, liksom.
Nej, det är bara jag som vill.
Ja.
Men nej, det tror jag inte.
Shout out till Benjo.
Listen, Vietnam is a communist country. Vietnam is land of the free. Like this is freedom. I have freedom here.
Lycka till med att bli vietnames.
Men så då är det, jag tänker att därför blir jag ju liksom testat på något sätt villapsykos.
Ja, absolut.
Att det är så här, den är den här, åh, jag är så avmaskuliniserad. Ja, och
jag vill kunna bli respekterad av min fru som inte gillar mig.
Nej, precis, hon gillar bara mig. Greker. Ja, eller jag vet inte vad det är för grupp.
The original killen som tar min fru.
Som hon när vi var på...
Vet du vad? Det här är...
Nej, men alltså, för när vi var på Kreta... 94. Så kollade Stavros in henne. Och det har spökat sedan dess. Och jag kunde inte säga nej, för Stavros hade sitt dominansbeteende.
Är inte det en del av Odysseen? Att han blir kuckad på Kreta?
Kuckad på Kreta? Ja. Mycket att klippa här, tänker jag. Men det är väl liksom... Och det finns ju också, självklart en rent... Liksom, alltså din produkt som också säljs, liksom, som då ligger i linje med då. Och Sempic är ju väldigt likt, liksom, i sin sån, du kan bara ta den här sprutan och det är inte liksom ett mirakel som gör att du liksom, du kommer inte så här, som anabola användare, muskelutveckling fortsätter även om de inte tränar.
Till viss gräns.
Ja, men den ökar ju. Det finns ju jättemånga studier att man kan säga att den liksom... prestationen har ökat med 8% efter en månad, även om de inte har tränat. Så jag menar, någonting händer ju.
Men den typen av studier... det här är tekniskt. Skit i det.
Ja. Men på samma sätt, liksom, att Ozempic är liksom inte som en... Jag har ingen koll på hur fettsugning fungerar, men liksom, det är inte bara så att du tar detta och så bara löser sig allt, utan du tar det och sen så kräver det ändå att du själv liksom balanserar lite och håller koll på vad du gör.
Ja.
Och sen på sikt... Liksom, så kommer du med då uppnå den kroppen som du på något sätt inte har lyckats uppnå utan den här medicinska hjälpmedlet. Och i vissa fall är det väl jättebra med det då diabetes typ 2 eller något liknande och kanske andra då överviktsrelaterade sjukdomar är det väl superbra liksom. Men om den inte gör det så är det kanske så... Du slutar tycka om mat. Okej, okay, grattis.
Ja.
Varför berövade du dig själv det?
Ja.
Men nej, det kan inte så bra, nej.
Nej. Nej.
Och jag tror väl det är så mycket när det kommer till de här sakerna så är det väl så. Du blir ju aldrig nöjd, liksom.
Nej.
Och det ska man, och man någonstans
när man väl är i rörelse också. När momentumet är uppbyggt så jag tänker mig att vissa, alltså det märker man ju själv, att så när man väl har börjat liksom göra det till en stor grej, att tänka på kropp och göra kropp, så är det lätt att trilla dit. Liksom.
Ja, men om man fuckar sig själv, man börjar bestraffa sig själv. Om jag inte har tränat så börjar jag, kan jag inte äta de här sakerna, exakt. Så börjar helt plötsligt kosten bli relaterad till ens träning, och då blir det en ångest kopplad till maten. Och, alltså, det är ett jävla, du kan ju skapa ett riktigt mardrömsfängelse för dig själv. Liksom,
så och bara det är inte så nödvändigtvis att du går in i det med mardrömsfängelse, utan att mardrömsfängelset landar på dig.
Ja, för att du börjar liksom förstå saker, eller du börjar koda saker på ett sätt. Om man vill bli skitpumpad, så kanske du kan bli på anabola eller tren.
Ja.
Problemet är bara att du inte kommer känna dig skitpump. Alltså känslan kommer vara densamma. Liksom, förutom att du också är
jättekonstig,
aggressiv och har fått små testiklar.
Ja.
Vilket
trist.
Ja, men inte om man har en jättestor punkt till att börja med.
Då är det värt.
Då kanske det är värt det.
Vadå så? Konstigt stor. Ja, då är det fett.
Då rekommenderar producent Kalle en anabola behandling.
Ja.
Okej, känner du att du har fått med din disclaimer här då?
På att jag känner inte... att jag har fått med. Gör det inte.
Gör det inte. Det... Förutom i
det väldigt extrema fallet.
Av abnorm pung. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Mm.
Man kan följa oss på sociala medier. Framförallt kan man följa oss på Blue Sky. Jag heter Martin Hansson och du heter producent Kalle.
Yep.
Man kan bli patron.
Yep.
Blir det har du varit tacksamma för. Man kan följa oss på Instagram. Där heter vi eld.och.rörelse. Och man kan följa oss på Facebook. Där heter vi eld.och.rörelse.
Yes.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Ha det bra.
Ha det fint. Hej då.
Det blev jättebra. Ja, för den tror jag också inte kan skapa massa problem. För det är liksom inte en olja på samma sätt. Du behöver byta över det här klipps för övrigt. Men du behöver liksom byta...
Varför klipps det här bort när du bara... Tänk på det, alla, när ni använder anabola.